Det här är det 110:e avsnittet av samtidsfenomenet Lilla Drevet, en podcast där vi raljerar om politik och sånt, och den görs för Aftonbladet Kultur och i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Vi som gör Lilla Drevet den här veckan är jag, Ola Söderholm, samt Nanna Johansson och Liv Strömqvist. Hej!
Hej!
Bilden stämmer nu. Bilden som är på Acast och så.
Just det. Just det. När det ser ut som att vi är med i någon sån romantisk komedi.
Ja, just det.
Med rosorna där. Och så.
Två tjejer och en kille.
Skulle
kunna heta.
Och jag håller i en ros. Vem ska jag ge rosen till?
Exakt. Jag håller till med en bukett, eller?
Nej, vi hade bara råd med en ros.
Ja, men det är väldigt mycket The Bachelor över den bilden. Det skulle liksom kunna vara sista scenen i The Bachelor. När bachelorn ska välja igen.
Precis. Istället för vem vill gifta sig med en miljonär, så är det vem vill gifta sig med ett komikerfyllo som tjänar som en sjuksyra ungefär. Men den stämmer, den här bilden. Det är första gången på 834 avsnitt som bilden och vilka som är med i podden stämmer överens. Mm. Ja, okej. Okay. Låt oss sätta igång. Det var om den supervarma jorden i Aktuellt i måndags.
Bara de senaste veckorna har vi sett översvämningar i Texas, Wyoming och Kalifornien. En enorm brand i Kanada där nästan 90 000 människor evakuerats. Och svår torka i Afrikas horn och södra Afrika. 49 miljoner människor hotas av svält.
Ja, hörde ni den västcentriska nyhetsvärderingen?
Jag hörde bara en helt underbar läsröst som jag kände att jag ville ha på ett avslappningsband.
Du skulle kunna somna så gott till när hon berättar om apokalypsen med sin mjuka, fina röst. Nej, men jag tänkte på den västcentriska nyhetsvärderingen. Först säger de, det har varit översvämning i USA och brand i Kanada. Ett gäng människor var tvungna att evakueras. Och 49 miljoner i Afrika kommer att svälta ihjäl. Mm. Men poängen är då att de sju senaste månaderna har varit den varmaste hittills.
Ja.
Varmaste april någonsin. Mm. Varmaste januari någonsin. Vill ni ha fler exempel? Varmaste november någonsin. Jag kan fortsätta i det oändliga.
Sen man började fyra månader till. Mäta hur varmt.
Ja, precis. Ja. Men poängen är att det kommer mer och mer. Det blir varmare i världen. Det är som Game of Thrones, fast tvärtom.
Ja,
the summer is coming.
Jag försöker. Kom igen, kids. Häng med på det här nu. Det är så. Det är som de kommer söderifrån. Eller hur? Det är någon sådana...
Just det.
Det är inte... Det är, vad är det? Firewalkers är det som kommer. Ja, skitsamma. Men jag tänkte att det kanske är därför det är populärt med Game of Thrones. För att det är en...
Klimatförändring.
Ja, precis. Att det är
nog bara du som tycker att Game of Thrones är bra därför.
Jag tänker att det är en sån bra metafor för det här att vara människa idag. Att det är något som ligger som en filt över allting. Att alla håller på med sina vanliga problem och intriger. Men så är det där då.
Vädret.
Ja, winter is coming. Jag menar att det är något som ligger över allt. Att allt kommer ändå fucka ur snart.
Jag har aldrig sett Game of Thrones. Så jag bara sitter här och tittar på er som att jag hänger med. Om det är okej. Okay.
Jag kan bara säga det, om det är någon kulturjournalist där ute som vill ha ett uppslag till en essä, så får ni det här av mig nu. Att det är för att det fångar känslan av hur det är att vara människa i vår tid så bra.
Ja, det är väldigt starkt. Att du bara ger bort det.
I alla fall, meteorologen och klimatexperten Per Holmgren var i Aktuellt studion och förklarade vad som behövde göras. Och programledaren blev chockad över vad han föreslog.
Mm-hmm. Men ett definitivt slutdatum för om 5, 10, 15 år för
olja, kol och naturgas. Ja.
Ja, sätta ett slutdatum för användandet av fossila bränslen om typ 10 år. Du borde sagt till om det här tidigare, Per. Det kommer nog inte att gå.
Ja, det var verkligen så här, det är så himla konstigt. För annars tycker jag det är liksom det lätt. Det gör ju folk hela tiden att de sätter upp så här 2020 så ska det vara, eller hur? Ofta ganska orealistiska mål. Sverige ska ha minst arbetslöshet i EU.
Ja, just
det. Men varför kan man inte sätta upp det här målet? Eller att Sverige, då har man ju haft också att man ska avveckla kärnkraften. Man har ändå haft ett mål. När är det? 2020? 2020 känns som sån...
2020 är alltid om jättelänge.
Det är mycket som ska hända 2020. Nu är de bara 4 år. Men jag menar, varför inte... Det är ju så extremt konstigt att man inte har gjort en sån om när Sverige ska vara oberoende av fossila bränslen.
Ja, men det finns något förresten. Det är fossilfri fordonsflotta. Det har jag hört att det är något datum.
Okay.
Men han pratar ju om hela världen här. För det är ju också en sån grej att... Ja, men som den grejen att Sverige kan minska utsläpp genom att andra gör våra utsläpp åt oss. Att man ska flytta produktion.
Mm.
Så det blir lite en annan sak då att hela världen ska ha ett slutdatum. Men det Holmgren menar är att om politikerna bestämmer det så kommer marknaden reagera därefter. Och då kan det gå snabbt.
För det som händer då det är att framförallt finansmarknaden börjar flytta över alla sina resurser och verkligen bara investera i det förnybara. Och alla pengar börjar plockas bort ifrån fossila. Vi kan jämföra det här med ozonhotet som vi hade för vad det nu är, 25 år sedan. När det först också gick väldigt, väldigt trögt. Men sen när väl politiker kom överens globalt och marknaden börjar förstå det här så gick det väldigt, väldigt fort. Mm.
Ja, det är som när vi räddade ozonlagret. Då sa politikerna till marknaden, kan ni sluta använda freoner? Det bränner hål i ozonlagret. Alla får hudcancer. Så när ni bygger era kylskåp kan ni istället för freoner använda fluorkolväten. Blir exakt lika bra kylskåp. Bränner inte sönder ozonlagret. Och marknaden bara, ja visst, whatever. Det kan vi väl göra. Och det är då samma som att begära av världskapitalismen att kan du sluta med allt? Sluta med fossila bränslen. Sluta med det som är ditt allt. Kan du bara begå seppuku? Alltså vi ska bara be den fossila ekonomin att sluta vara fossil. Be den gå emot sin inneboende logik och krympa till oigenkännlighet. Vi ska bara be marknaden att använda energin som kommer från vinden och solen. Alltså den energin som solen ger oss kontinuerligt varje dag. Använda den energin istället för att använda den där superduper koncentrerade energin som solen har jobbat och filat på i flera hundra miljoner år och som vi har bränt upp på 200 år och därmed skapat en parentes i historien av sinnessjuk lyx. Solen gnetade och gnetade i flera hundratals miljoner år och byggde upp depåer under marken med den mest perfekt koncentrerade kolvätena man kan tänka sig. Vi hittade dem, eldade upp dem på en sekund. Men det kanske blir härligt igen någon gång om 100 miljoner år då solen laddat upp det här batteriet igen. För de varelserna som lever på den här planeten då.
Mm.
De jävlarna kommer gotta sig. Får den där härliga känslan av ekologiska päron från Nya Zeeland.
Men menar inte Per Holmgren så att om man skulle säga så här, det är förbjudet att åka bensinbil 2020, då så skulle Volvo och alla i enligt marknadens regler att lägga alla sina pengar på så här elbilar eller whatever liksom.
Ja, men allt skulle liksom, alltså hela våra försörjningssystem som de ser ut idag skulle kollapsa. För att de bygger på att liksom den här rörligheten av kapital och människor som oljan driver. Vi kan inte ha en så stor ekonomi utan det. Så att det
går inte.
Det går inte.
Okay.
Utan det är mera
källa.
Det är liksom,
vad tråkigt.
Det kan de ju göra, men allt kommer krympa och bli mindre.
Ja, okej. Okay. Mm.
Och vi måste mer kanske börja fundera på hur man odlar saker i Sverige. Kanske snarare det man ska fundera på. Hur odlar man en rova? Inte hur liksom ska vi få ett plan att flyga med hjälp av solceller. Det kommer inte gå. Ja, men jag vet inte. Ja, men det är bara att det kommer ju ske vare sig vi vill eller inte då att vi slutar med den superduper energin för att den går inte att plocka lätt längre. Men det är bara svårt att tro att kapitalismen kommer tycka att det är en så här lättvinnlig grej att byta från superduper energin till den vanliga jävla skitenergin. Att få den bara rätt incitament så byter den och det kommer gå lika smärtfritt som när de slutade använda freoner. Det exemplet funkar inte. Att säga att det skulle gå bara för att vi fick marknaden att byta från freoner till fluorkolväten. Det är som att säga att vi fick marknaden att gå med på att dricka Pepsi istället för cola. Så jag tror att marknaden också kan gå med på att byta från att liksom leva som en uppkoxad galen diktatorfru i ett guldslott till att istället bli skjuten i ansiktet. Bara byt från det med rätt incitament. Eller bli skjuten i magen, förblöda väldigt långsamt. Samtidigt som, jag vet inte, Joakim Lamotte videobloggar för henne eller något. Jag vet inte vem Joakim Lamotte är. Jag har bara förstått att det är någon som det är okej att hoppa på. Jag har ingen aning om vem det är. Det är bara de som alla tycker är ett as på Twitter. Så jag tänkte att jag är också med och går in sist och sparkar på honom.
Ja.
Att det är bara det då vi begär av kapitalismen. När vi begär att den ska låta bli superduper-energin. Att den ska bara ha ett sånt skottsår i magen och förblöda långsamt. Ja, det är inte konstruktivt. Jag bara känner mig inte upplyft av att se Per Holmgren.
Jag känner mig inte upplyft av att ha det här.
Nej.
Känner mig upplyft av att se Per Holmgren.
Han får ju lite mer peppigt.
Ja, det kan gå att upprätthålla det här försörjningssystemet jorden har idag med solceller. Vi säger så då. Vi säger så.
Det
kommer gå på exakt samma sätt som tidigare. Precis, men ni kan tro det. Så går jag in någon kurs i hur man blir bonde.
Ja.
Och samla på mig lite konserver och vapen. En bunker.
Vi kommer komma och be den rovor sen. Har jag en stark känsla.
Varför lyssnar du inte? Hur många rovor du har.
Vilka goda rovor.
Rapparen Henok Atshido har släppt en disslåt om Adam Tensta som heter Antitalang. Har ni hört den?
Jag har inte hört den, men jag har hört om den.
Mm.
Jag hörde den bara en gång. Jag kan inte ta texten utan till. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men nej. Den var hård.
Kan du inte bara riva om något som du menar?
Jag kommer att rappa bara lite vad hur du minns.
Jag kan rappa Fresh Prince i Bel Air introt om ni vill.
Gör det.
Ja, vad för att det är nu. All my goodness. Jag kan rappa det fast med såna här ord.
Jag kan rappa det med det jag trodde var engelska när jag var 8 år gammal.
Den här låten är liksom en ja, men typ en helt vanlig liksom typisk sån här låt som folk gör när de vill starta en beef med någon. Och i låten så anklagas Adam Tensta till exempel för att vara en husplatte, men framför allt kanske för att vara en sellout genom att till exempel låtsas vara utsatt, bete sig som en offerkofta, sälja ut sin ofödda bebis och ligga med journalister. Rasifiera, TV4, status Adam, hashtag, backa Adam, offerkofta, passa Adam, höja hype, omslaget, nöjesguiden, knulla hela redaktionen på nöjesguiden. Ja, Adam Tensta ska få ett barn med chefredaktören på Nöjesguiden. Och de har också en så här, YouTube-kanal som heter Vecka för vecka. Som jag faktiskt rekommenderar, supergulligt. Men såg det, smälte totalt.
Vad är det för fel med att knulla hela redaktionen på Nöjesguiden?
Ja, men det som
kan han menar... Fråga sig?
Ja, valid point, Ola. Men jag tror att det han menar i låten
är... Jag tycker att de är 7 av 10 i snitt.
Men det handlar kanske inte om det, utan det handlar då om att han ligger sig till sin framgång. Du har ingen respekt för dig själv, du hånglar med journalister. Du hånglar så mycket, blir baby daddy. Du hånglar så mycket, fick stoppet sy. Du hånglar så mycket, blir nominerad. Du hånglar och hånglar din onkotan. Ja.
Ett jävla hånglande.
Hångla till sig toppetyg, hångla till sin framsida.
Hångla är också så oskyldig. Ja. Man måste vara så jävla bra på att hångla för att liksom kunna få fördelar av det.
Jag tänker så det att om man hånglar med många brukar också vara en sån väg till att inte bli omtyckt. Alltså det är så roligt att tänka sig så att om man ligger med alla på en redaktion så kommer alla skriva så här på sig och grejer med splatter. Jag tror det är bättre att rikta in sig. Det är bättre som han har gjort, kanske rikta in sig på chefen bara. Hur som helst, det allmänna snacket kring den här låten i början när den släpptes var att det var väldigt tyst i officiella kanaler om den här låten. Alltså inte bara det att Adam Tensta och Nöjesguiden inte svarade eller skrev något om det här på länge, men också att ingen typ då hiphopjournalist har skrivit om den här låten. Ahmed Beran säger så här i Morgonpasset i P3.
Det som är det mest intressanta med den här grejen är att det har varit helt tyst från hiphop Sverige.
Mm-hmm.
Man märker verkligen hur tydligt det var när låten kom, när inte en enda typ så här hiphop, alltså så kallad hiphopjournalist eller bloggare eller poddare ens ville ta i den här grejen.
Ja, och även podcasten The Power Meeting Podcast är inne på det här spåret.
Men sen så i alla fall låten kom. Och sen så har ju det mesta delen av tjafset handlat om att vissa menar att folk, framförallt journalister, framförallt hiphopjournalister, inte har uppmärksammat det här, den här låten alls. Alltså att så här, den har släppts, folk har lyssnat som fan på SoundCloud, folk har säkert snackat i sina WhatsApp-grupper och messat och whatever, men inga liksom officiella kanaler har egentligen kommenterat den. Och varför då? Och då det han menar i låten heter så här, ja men det är den här buddy-buddy-världen, och att Adam och I guess förlängningen RMH har liksom, de har sina tentakler i media Sverige också, så därför vågar ingen vågar ta upp det här, för att så här, alla känner de här personerna. Men inte...
Inga då officiella kanaler har kommenterat låten på grund...
Så nu visar du hur få hiphopare du känner på genom att liksom lyfta den här frågan.
Precis. Hur få hiphopare jag har legat med. Alltså inga officiella kanaler har kommenterat låten på grund av att Adam Tenstas tentakler i medievärlden och att alla då liksom känner de här personerna. Så det enda som då Henok Atchi då kan göra för att någon ska skriva om hans låt enligt den här analysen är ju då att själv ha oskyddat sex med olika kvinnor som är på Nöjesguiden. Och det tycker jag bara är en jävligt sjuk situation för...
Alltså, enligt vilken analys?
Ja, men enligt den analysen att så här, enda sättet att komma med Nöjesguiden och ha en framsida och sådana saker, eller att någon ska skriva om ens låtar, är att befrukta människor som skriver musik.
Att det har bevisats av att de inte skriver om den här.
Ja, just det. De skriver inte om honom för att han inte tillräckligt mycket har legat med dem.
Ja.
Och det tycker jag är en sjuk situation för hiphopartister i Sverige. Ska det vara så här? Och också för oss konsumenter...
Jag hänger inte riktigt med. Men,
Vad är det som är oklart? Om han är så här, ni skriver om Adam Tensta, han får jättehöga betyg och får vara på framsidan av tidningar, får vara med i TV4 för att han har legat med så mycket journalister.
Och ingen uppmärksammar den här låten för att han inte har legat.
Och då, om ingen uppmärksammar den här låten, måste betyda att han inte i tillräckligt hög grad har legat med journalister själv. Men en väg för honom att få folk att skriva om den här låten hade ju varit att själv ligga med en journalist på den skriden.
Så du menar sluta lipa, vara en go-getter?
Exakt.
Som Adam Tensta.
Just det. Men det är också en konstig situation tycker jag för oss konsumenter. Att vi inte då kan få läsa lite normal musikjournalistik om den här låten. Förrän Henok Atchi då har då befruktat någon som jobbar på Nöjesguiden.
Mm.
Kan ju ta hur lång tid som helst. Man måste pricka in så ägglossning och bla 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 bla. Så vi konsumenter måste nu liksom hålla på och vänta in Nöjesguidens journalisters ägglossningscykler för att kunna få den här bråk-recappen som vi väntar på.
Ja.
Konsekvensen av då att inga så här hiphop-journalister och ingen cool media har rapporterat om den här beefen mellan Henok Atchi och Adam Tensta är att det bara är gammal töntig media som har rapporterat om den här låten.
Ja, jag tycker att det, men det var intressant att det är en sån anknamn då, hiphop-Sverige.
Ja.
Och alla känner alla, de inte vågar prata.
Mm.
Att jag tänker att den klassiska hiphop-kulturen är att de gillar det här då ändå. Att de gillar att det här battle-grejen och så vidare. Men att i Sverige så har liksom den här svenska konsensuskonflikten, den här slags kulturen, trumfat hiphop-kulturen på något sätt.
Ja, men precis. Det kanske vad som har hänt.
Svenska groupthink-grejen är liksom så stark så att våra hiphoppare också så att nu sa någon något konstigt. Nu låtsas vi som det regnar. Nu är alla tysta.
Men liksom, som jag sa innan då, att liksom resultatet av att ingen så cool människa som har skrivit om hiphop har skrivit om detta, så har då bara liksom gammal supertönt i media skrivit om detta. Och det resultatet av det har blivit gruvligt. Och jag tänkte bara läsa upp två exempel för er. Det första exemplet på gammal tönt i media som har täckt den här hiphop-beefen är GP, Göteborgs-Posten. Faktiskt den första tidningen som skrev om det här, supersnabba var GP på att hugga på det här, på den här konstiga internetlåten, så jävla konstigt, för alla andra som brukar skriva om hiphop. GP var först på bollen. Kan man fråga sig varför? Varför var de så jävla korta på det här? Självklart är svaret att det beror på att låten innehöll deras då främsta triggerord. nämligen ordet husblatte.
Ord, ja, liksom, var det GP-ledare?
Ja, typ. Ish, vi säger det. Det är så ledare. Liksom. Men för att i den här låten, det finns typ kanske 1000 så här okvädningsord riktade mot Adam Tensta, men också ordet husblatte då. Och mycket riktigt så är vinkeln och rubriken på GP:s text om det här: rapparen kallar Adam Tensta för husblatte. För att Göteborgs-Posten har gjort det till sitt mission att liksom leta efter ordet husblatte från norr till söder varje sekund. Kolla av så här, har någon sagt i ordet eller sjungit i ordet eller tänkt i ordet? Spelar ingen roll så här, vem, hur, varför, är det ett skämt? Är det någon som citerar någon? Är det en rapplåt? Är det en hiphop-beef? Är det en ironisk jargong? Är det en komiker? Är det någon som säger det i karaktär? Spelar ingen roll, för de har bara så här ett mission och det är liksom att hunt down varandra så här perifer komiker eller rappare som använder ett slanguttryck.
Det finns ingen kontext som kan ursäkta något. Ordet är ont i sig självt.
Absolut. De har förmodligen en robot som typ skannar av Sverige varje dag efter ordet husblatte, och sen kan en roboten skriva den här krönikan. Eller typ, jag hoppas att de har en robot, för jag tror att det skulle vara lättare att typ ställa in en robot så att den blev pyttelite mer känslig för kontext än att försöka ställa in Göteborgs-Postens ledarsida för att vara känslig för kontext när de vill skriva en upprörd krönika.
Nu kommer de skriva om att du har använt ordet.
Så Göteborgs-Posten hade självklart var först på bollen, därför att de kunde ha vinkeln någon har sagt ordet husblatte i en låt på internet. Men det fanns en annan gammal okult tidning som rapporterade om den här biflåten, och det var Kultursidan på Expressen. Håll i hatten. Varför är de intresserade av den här låten? Varför skriver Expressens kultursida om den här bifen? Jo, därför att de på samma sätt som GP enbart är intresserade av att skriva texter om att någon har kallat någon för husplatte, så är Expressens kulturs största intresse en annan sak, nämligen kulturbråk. Mm. Jag älskar det. Mm. Och med lite god vilja, eller mycket god vilja, så ska man kunna se den här beefen som ett kulturbråk.
Det krävs mycket god vilja för dig för att kunna se hiphop som kultur. Det är det du sitter och säger här.
Ja, men
det tyckte jag var lite problematiskt.
Ja, men lyssna nu vad han skriver, när skribenten. Skribenten Björn Barr skriver en text om det här med rubriken: Achido versus Tensta kan vara årets kulturbråk. Texten fortsätter så här: svensk kulturbråk brukar följa en given mall. Henok Achidos låt Antitalang är något helt annat. Man bara, ja, för att det är inte det kulturella fenomenet kulturbråk, utan det är det kulturella fenomenet hiphop beef. Men Expressens kultursida fortsätter med att vara extremt förvånade över det här sättet att bråka. De skriver så här: svensk kulturbråk följer annars nästan alltid samma mall. Person 1 uttrycker en mer eller mindre genomtänkt åsikt, förslagsvis på DNs kultursidor. Mm. Person 2 reagerar på sagda text med några invektiv i kvällspressen. Och sen snurrar det på varv och förpassar sen snabbt till minnets bakgård. Nu stundar sannoliken nya tider. Att Expressens kultursida är så roliga, för de kan liksom bara tolka allt som händer utifrån sin referens som är så här kulturbråk. Som tittar på Henok Atchus låter bara... vilket konstigt kulturbråk. Det brukar ju börja med att man skriver en... brukar inte börja med att man skriver en debattartikel på DN.
Ja, det var ett intressant val av Henok Atchi då, att inte skriva en debattartikel på DN Kultur.
Varför håller han bara på och pratsjunger? Varför har han inte skrivit? Jag fattar inte. Ja, nu stundar sannoliken nya tider. Sen brukar det snurra ett par varv. Sen brukar det komma några invektiv i kvällspressen. Nej, nu vet jag inte. Vad? Och sen också bara...
det var extremt oortodoxt.
Ja, men det är extremt oortodox sätt att kulturbråka. För det är ju inte ett kultur... Och sen också det här, nu stundar sannoliken nya tider. Som att den här idén att göra ett rap battle var uppfanns förra veckan. Det kan han ju inte tro.
Björn. Nej.
Han kan inte veta att det existerar en sån kultur. Fast också skriver han så här, vilket konstigt, han tittar ju på andra slags bråk och säger så här, vilket konstigt kulturbråk. Så nästa vecka kommer Björn bara skriva en artikel i Expressen Kultur om de här bilbränderna som varit i olika förorter. Rubrik: bilbränderna i förorten kan vara årets kulturbråk. Oj, vilket konstigt kulturbråk som försiggår i Linköping. Det här kulturbråket börjar med att någon bränner en bil. Varför har de inte bara skrivit en debattartikel, en artikel i den Kultur? Mm. När kommer Ebba Witt-Brattströms inlägg?
Jag var på en lekplats häromdagen. Det var så konstigt kulturblock. De stod liksom och drog varandra i håret.
När ska Jasenko Sefimovic yttra sig? Ja, ja. Så här går det i alla fall till när gammal media skriver om hiphopbeefs. Det var bara allt jag ville säga. Och allt detta på, bara på grund av att Henok Atchud har varit så jävla dålig på att befrukta coola musikjournalister i Sverige. Så besviken som konsument av musikjournalistik.
Vi vill tacka våra sponsorer som är med och gör den här podden möjlig. Dels Akademikernas A-kassa som varit med och stöttat Lilla Drevet från början. Men nu har vi då även med oss fackförbundet Jusek. Akademikernas A-kassa är för alla er som är eller är på väg.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Att bli akademiker för dig som har eller är på väg att ta 180 poäng alltså, eller 120 poäng om du är så gammal som jag är till exempel, så att du pluggade under det gamla förr i tiden systemet. Att vara med i akademikerna kostar bara 100 kronor ungefär, vad en liten mjölk kostar tror jag, 100 kronor i månaden kostar i akademikernas, och då kan du få upp till 20 000 kronor när du är mellan jobb. Läs mer på aia.se om hur du gör för att gå med. Gå in på väljaakassa.se för att ta reda på vilken A-kassa som passar dig. Akademikerna har även konstruerat en räknare där du kan få koll på vilken A-kassa du skulle få om du blev arbetslös genom att fylla i din genomsnittliga månadsinkomst senaste året. Så räknar räknaren ut det. AEA-räknare för att komma till den. Jusek är som sagt med oss också. Och Jusek är fackförbundet som organiserar stora delar av akademikerarbetskraften. Är du samhällsvetare, ekonom, kommunikatör, jurist eller jobbar inom HR och IT, ska du vara med i Jusek. Och
vad är HR?
Det är personalvetare, va? Human Relations.
Okay.
Och varför ska man vara med i Jusek? Det mest ögonfallande skälet är den kraftigt förbättrade inkomstförsäkringen. Att vara med i A-kassan ger inkomstförsäkring på löner upp till 25 000 kronor. Men det är ju mindre än vad många tjänar, särskilt inom Jusek-branscher. Men är du utöver A-kassan också med i Jusek får en försäkring som täcker löner upp till 80 000. Du kan få alltså en arbetslöshetsersättning på 64 000 i månaden om du har tjänat 80 000. Det ska du ha gjort först. Förutom inkomstförsäkringen så erbjuder Jusek massa annat stöd i karriären som rådgivningsseminarier, hjälp med CV och LinkedIn-profilen. En av de viktigaste tjänsterna är lönerådgivningen och Juseks lönestatistik. Jusek har kunnat mäta bland sina nyexade medlemmar att de som aktivt använt lönestatistiken och själva varit aktiva i löneförhandlingen och lagt ett eget bud, de fick 1500 kronor mer än de som inte gjorde det. Att vara med i akademikerna och Jusek kostar 351 kronor. Är du redan AEA-medlem lägger du alltså bara till 251 kronor. Förutom vad man själv får ut av det så är det ju solidariskt, eller hur? Med alla andra jobbare, att vara med i facket. Alla som sliter för demand, var solidarisk med alla som säljer sitt liv. Och solidarisk med den här podcasten.
Ja. Just det.
Skriv gärna i din ansökan om du tog steget och gick med i Jusek och eller Akademikernas A-kassa tack vare den här podden. Skriv också gärna i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Tack så mycket Akademikernas A-kassa och tack Jusek.
Tack.
Det fanns en tid i Lilla Drevets historia då varje avsnitt var som en reaktion på reaktionerna på avsnittet innan. Någon hade kanske sagt något som gjorde folk upprörda på Twitter, och den här upprördheten blev i sin tur bränslet som fick någon av oss att gagga om Twitter en hel prata. Ganska ofta var det jag.
Just det.
Det var en sorts rundgång, som att äta en korv, kräkas upp den och sen stoppa en ny korv av kräkset som man går runt och frästa med. Those were the days. Visst kan man sakna det.
Typ. En fin bild du målar upp.
Visst kan man sakna det.
Visst kan man sakna sig.
Det, det var både bättre och sämre.
Ja, det var en annan tid.
Det var som när man var ung och tågluffare.
Just det. Bra jag och var, dåligt.
Jag var olyckligare, men samtidigt
friare.
Kände jag att jag levde.
Jag tänkte faktiskt ta upp den ädla gamla rundgångstraditionen igen. För det jag nu tänker prata om, det skulle ju också kunna sorteras in under Lilla brevet, den här rubriken jag lanserade en gång.
Men liksom aldrig fått upp. Otroligt misslyckad. Alltså, varför blev det aldrig en hit?
Det är ett oerhört bra namn, Lilla brevet.
Det är ett otroligt bra namn.
Det är väl ganska återkommande i den här poddens historia att vi har lanserat många fasta vignetter som vi har haft en gång.
Ja, men nu är det i alla fall... Lilla brevet, jag har ingen jingle för det, för det hade vi väl aldrig.
Nej.
Och du ska göra Lilla brevet nu.
Ja, det blir ungefär Lilla brevet. För det kommer handla om respons från lyssnare. Vad var det då för respons vi fick på senaste avsnittet? Moa Lundqvist pratade mycket festligt om att EU-kommissionens vice ordförande använt Game of Thrones-karaktären Jon Snow när han skulle förklara Dublin-förordningen. Det blev en hel del EU och en hel del Game of Thrones i den pratan. Men efter det snacket så har en lyssnare skrivit, penfightats lite med oss på Twitter. Han skriver: det här är tredje gången nu, hashtag lilla drevet. Sluta spoila Game of Thrones. Sluta upp. @Moa Lundqvist, @omtvingamig, @Ola Söderholm. Sluta spoila. Sluta upp. Bara sluta. Fina personen. Och det är klart att vi skulle kunna sluta, men vi skulle också kunna prata lite om spoilers. Game of Thrones-serien kommer ut på måndagar. Det hade kanske varit lite osnyggt att berätta handlingen i avsnittet redan på måndagen, när nästan ingen hunnit se programmet. Men Lilla drevet kommer, som vi alla vet, ut på fredagar. Det finns ganska många dagar däremellan att hinna kolla. Om man inte kollat på Game of Thrones när Lilla drevet kommer ut, så värderar man ju uppenbarligen Lilla drevet-upplevelsen mer än Game of Thrones-upplevelsen. Annars skulle ju prioriteringsordningen se annorlunda ut. Så då tycker man ju att det är viktigare att höra Moa Lundqvist prata, eventuellt då om Game of Thrones, än vad det är att faktiskt se Game of Thrones. Och en annan sak jag hakar upp mig lite på i det här tweetet, det är att lyssnare skriver att det här är tredje gången vi spoilar programmet. Vi har alltså redan gjort det två gånger tidigare, så då kan jag känna att om du då vet att vi har en gammal vana att spoila Game of Thrones, varför vågade du då lyssna på podden innan du såg avsnittet, din gamla toka? Lite tycker jag man faktiskt får ta ansvar för sin egen kulturkonsumtion och i vilken ordning man ser eller hör saker.
Nu har vi plockat isär den här personen. Fuck dig på Twitter.
Nej, jag vill bara inte höra de här, de här klagan på det.
För de har ju givit något slags... men jag tycker det liknar lite den här filmen. Alltså att man vill ha det som den här Goodbye Lenin-filmen. Att så här, jag vill titta på Game of Thrones-avsnittet en vecka efter alla andra. Så då vill jag att alla ska bygga upp världen som att det avsnittet inte hade sänts. Precis som de gör med den här mamman. Att hon måste tro att hon fortfarande lever i DDR. Att det är den typen av, alltså för det är väldigt mycket att kontrollera, menar jag. Om man inte vill att någon ska prata om det i en podd, det måste ju vara mycket så här, egna bara vänner och bekanta som kan råka prata om det.
Just det.
Alltså det är ett jävla jobb att få folk att inte
precis. Och därför har det blivit någon slags liksom spoilerstasi som liksom blir oerhört hetska varje gång man råkar liksom nämna en detalj från en aktuell serie. Men jag tycker att vill man ha en omelett så får man knäcka några ägg. Vill man ha ett aktuellt kultursamtal om aktuella serier så kommer det slinka in en och annan spoiler. Om folk då vill vara så vänliga att spoilervarna först, så är det jätteartigt. Men jag tycker det är så vi ska se spoilervarningar, som en artighetsgrej, men inget som man alltid kan ta för givet att alla omkring en alltid ska göra. Ungefär som ett tackkort efter uppvaktning. Trevligt om man får det, om man nu är en gammal tant som bryr sig om sånt. Men det är liksom inget man kan gå och förvänta sig av sitt 17-åriga barnbarn Jeff. Att Jeff ska sitta där med tungan i mungipan, handen ovant krampande kring en blyertspenna och plita ner: tack käraste farmor för de varma vantarna.
Är du Jeff?
Du kan liksom mamma, inte gå och förvänta dig det, fiktiva tant i det här exemplet. Men i det här fallet så är jag väl Jeff.
Du är Jeff och fiktiva tanten är människor på Twitter.
Lyssnare.
Jeff alltså.
Men säg att jag skulle vilja prata om slutet i till exempel den här veckans Game of Thrones-avsnitt. Då skulle jag ju kunna vara artig och säga spoilervarning, spoilervarning, tuta en sån tuta. Liksom. Avsnittet slutar med en jättestor eldsvåda. Eller ska jag bara säga avsnittet slutar med en jättestor eldsvåda. Det är faktiskt lite upp till mig hur artig jag vill vara. Och det är upp till er att ansvara för att titta klart på avsnittet innan ni lyssnar på folk som kan tänkas prata om avsnittet. Särskilt om det är vi återfallsförbrytarna i lilla drevet som redan har spoilat avsnitt för er. Hur vågar ni lyssna på oss innan ni har kollat? Det är som det gamla uttrycket. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Mm. Fool me thrice, super shame on me.
Man skulle kunna göra kanske en någon slags remake på Goodbye Lenin. Göra en sån film då man har en person som man försöker att han ska få fortsätta leva i en värld där Jon Snow inte har återuppstått.
Just det.
Bygga upp liksom en sån lägenhet med liksom anställda som runt så här.
Jon Snow är ju död. Ja, jag vet.
Nej, men det var väl allt jag hade. Jag vill inte höra mer klag över att man spoilat något, men gärna ett enkelt tack de gånger man varit så vänlig att spoilervarna först. Det lilla ordet tack. Det kan vara så svårt.
Donald Trump kanske blir USAs nästa president.
Ah,
så kan det bli.
Mm.
Många är förvånade över hans enorma framgång, att det var lite oväntat att det skulle gå så himla bra. Och den vanligaste förklaringen tycker jag som man hör, det är liksom att Donald Trump har lyckats så här, kanalisera en vrede som finns i det amerikanska samhället. Att många av hans anhängare, väljare, kanske känner så här ilska mot det politiska systemet och kanske har förlorat mycket under den ekonomiska krisen och kanske blir lite arbetslösa, eller att de känner liksom att hela valsystemet är korrupt med så här all lobbyism och så här. Och även då att han kanske tilltalar de här människorna, den här gruppen som i amerikansk politik brukar kallas för angry white men, alltså vita män med konservativa värderingar som är arga då kanske för att samhället förändras och kanske ens attackerade, att det blir mer så här feminism, gay rights, inkvotering av minoritetsgrupper, immigration, politisk korrekthet, sådana saker. Känner att de förlorar kanske mark på något sätt och blir arga av det. Men just det här med att det är ilska, aggression och liksom vrede mot det politiska etablissemanget, det brukar användas som en förklaring till Trumps framgång. Det ligger också en dokumentär på SVT Play från BBC tror jag, som fokuserar just på Trumps egen så aggression och ilska och liksom att det är hans politiska drivkraft. Och jag tänker så här, att när det gäller Trumps väljare så är det ju ändå ganska lätt att förstå den psykologin, att folk känner sig maktlösa, kanske överkörda av makten, ja. Och liksom att de kanaliserar sin vrede av att de kanske förlorat saker under den ekonomiska krisen, så att de kanaliserar det mot typ mexikanska invandrare eller muslimer. Det är ju rätt vanlig, supervanlig förklaring, eller hur? Supervanlig psykologi.
Men att han själv har ingen vrede, eller?
Nej, men om man brukar... så brukar man ju säga att han också är arg. Men det jag skulle säga...
Jag jag förstår det, att väljarna har vrede, men att jag tänker att hans drivkraft är narcissism mest.
Mm. Okej, för jag skulle komma till en annan förklaring. För jag håller med om det, att jag tycker det känns som att man kan förstå det, så här, den psykologin bakom att väljarna är så. Men när det gäller Trump själv så är det svårt att förstå utifrån hans, alltså varför är han arg? Alltså han är inte överkörd av någon i det här politiska systemet, eller hur? Han är fruktansvärt framgångsrik. Alltså han äger ju så hälften av alla byggnader i New York. Varför är han då jättearg på mexikanska immigranter? Svårt att förstå psykologin. Men så har jag lärt, just det, narcissism skulle man kunna säga, men just det, narcissism, jag vet inte riktigt. Alltså han hade inte heller, om han var bara narcissist så skulle han inte heller behöva vara så aggressivt negativ mot till exempel muslimer eller immigranter.
Nej, det bottnar kanske en egen riktig känsla också. Men det är väl att han märker att det är effektivt, men det är att, samtidigt också, men det är kanske också i hans egna känsla för det.
Ja, precis, men då tänkte, eller jag har läst en del texter och sett vissa människor som har uppmärksammat en annan väldigt så här fundamental känsla som Donald Trump drivs av. Och den känslan är äckel.
Just det, det har jag också läst faktiskt någon text om.
för att Donald Trump säger hela tiden att saker är äckliga. Vi kan lyssna på några exempel. Det finns en sekvens där han och Hillary var på en paneldebatt och så var det en liten paus och då gick Hillary ut och gick förmodligen på toaletten och sen kom hon tillbaka i pausen. Och när hon kom tillbaka så sa Donald Trump så här:
I know where she went. It's disgusting. I don't want to talk about it. No, it's too disgusting. Don't say it. It's disgusting.
Det var ändå ett skämt, eller?
Ja. Men han har toalettfobi. Det är också en sån grej som är... Alltså han har så basilskräck. Och så gillar inte att trycka på hissknappar.
Nej, men det gillar inte jag heller. Gud, nej, vad jag kan relatera till det.
Ja. Mm.
Och han hatar att han måste skaka hand hela tiden.
Jag är med. Mm. Var lägger jag min röst?
Ja, precis. Men det är en sak. Det här är en ganska vanlig grej, just det, toalett, basil, skaka hand. Men det går vidare till väldigt många andra saker. För typ en månad sedan så pratade Donald Trump om John Kasich, alltså den här andra republikanska presidentkandidaten. Och då sa Donald Trump så här:
Now you look at Kasich, I have never seen a human being eat in such a disgusting fashion. This guy takes a pancake and he's shoving it in his mouth. It's disgusting. Do you want that for your president? I don't think so.
Så roligt att han måste svara själv. Do you want that for your president? Hinner inte vänta på svaret. I don't think so. Och det har tagits upp ett annat exempel där en advokat som heter Elisabeth Beck berättar om en gång när hon hade ett möte med Donald Trump och hon hade då en 3 månader gammal bebis som hon hade i ett annat rum passad av någon under hon hade möte. Och sen så sa hon att hon måste ta en paus för att hon måste gå ut och amma den här bebisen. Och när hon sa det här, att hon måste amma en bebis till Donald Trump, då hände det här enligt advokaten Elisabeth Beck.
Donald Trump did not agree to the break. He had an absolute meltdown. When I said that I needed the break and it was for breast pumping purposes, he got up, his face got red, he shook his finger at me and he screamed, "You're disgusting, you're disgusting," and he ran out of there.
Han är så himla perfekt så här, mobbare. Det är den här,
ja, men det är den här någon har inte duschat efter gympan.
Ja, men det är, ja, men exakt, för det är det man, alltså, man mest minns den här jargongen ifrån, alltså, och gå typ på låg och mellan och högstadiet kanske, just att allt var ofräscht och allt var äckligt och att det fanns någon sån ledare som kanske var den som var känsligast för vad som var äckligt och liksom så här, höll alla i någon sån strama tyglar att du är ofräsch på något sätt och så här, pyttelite flottigt hår har någon liksom, du är äcklig.
Mm.
Att han är en sån som är så, har en sån här begåvning för att hålla på och peta på svaga punkter. Att det känns nästan läskigt bara att jag, alltså bara när jag ser så här Hillary prata, att jag kan redan så här ana vad han kommer börja hugga på liksom, med hans så här mobbarnäsa. Att det kommer bli fruktansvärt.
Ja, men det verkligen har det där järngreppet av att se äcklad ut. Jag kommer också ihåg en sån person från min skolgång som lyckades liksom dominera hela genom att bara ha ett jättebra ansiktsuttryck. Nu kan jag visa det för er här. Mm. Om man bara ser så här jävligt så här, typ, man ser ut som att man säger så här, man säger inte det, men man har hela tiden det ansiktsuttrycket. Så här, som att man bara sitter och titta på alla hela tiden med det ansiktsuttrycket. Och hon var, alla var så himla liksom rädda för henne. Alltså hon var så otroligt populär.
Mm.
Och så satt hon bara och kollade på alla på det där sättet. Och på det sättet kunde hon hålla liksom en skola så här, ett järngrepp. Att alla ville liksom inte att hon skulle titta på henne på det där sättet. Som att så här, vad äcklig du är. Issa, I alla fall.
Nej, det var
Är det också ett tips om man vill dominera?
Ja. Ja, men det är den där, du är så jävla onormal. Jävla onormal du är.
Men det är ju liksom en, det finns ju en sån där idé kring vilka som är mänsklighetens grundkänslor. Så finns det typ så här kanske 5, eller det finns, alltså, vissa sätt är 13, vissa sätt är 5, whatever, liksom, som alla människor har, alltså, från att man är bebisar. Och typ äcklad är ju en sån känsla som man har från man är bebis. Liksom. Och det är väl för att man ska kunna överleva. Alltså att det är en evolutionärt viktig egenskap. Alltså att man inte ska så äta bajs. Typ. Alltså, eller liksom att man inte ska bli smittad. Då kanske sjukdomar. Eller att man ska... för det finns liksom forskning som visar att konservativa människor är mer äcklade. Alltså man kan vara äcklad, också moraliskt äcklad. Alltså så att man blir kanske äcklad av homosexualitet, eller man blir äcklad av, alltså man blir äcklad av saker som inte är likt en själv.
Mm.
Och det finns också vissa saker som...
Jag har läst en bok som heter The Righteous Mind av Jonathan Haidt, som handlar om varför, alltså hur typ liberals och conservatives tänker. Och den är att den har verkligen sina brister, men den är också på ett sätt jätteintressant. Men den handlar mycket om det där, just att när man gör sådana bara psykologtester, så är det just att de har att de är känsliga för att de har ett sånt moraliskt sinne för liksom så här helighet och smuts på ett annat sätt. Människor är mer konservativt lagda, att det här är heligt och det här liksom kan inkräkta och skapa en känsla av äckel.
Ja, men tydligen så finns det också någon folk som forskar om rasism. Alltså, det är också väl så här, det är lite flummigt för det, så här biologiska förklaringar, men alltså varför rasism finns rent evolutionärt. Att det kan ju tänkas att människor som var rasistiska skulle typ ha dött ut snabbare än andra, och därmed skulle rasism ha som egenskap ha försvunnit, därför att så här, det måste ju vara bättre typ att kunna samarbeta med vem som helst och bla bla. Men då i alla fall att kanske att människor då har, att det är den här grundkänslan äckel, därför att människor som känner mycket är väldigt lättäcklade, har också då enligt undersökningar visat sig tycka mer om människor som är likadana som de själva, och har haft lättare att känna sig äcklade av saker som alltså, ja, exempelvis då andra människor från andra länder, kanske andra ja, människor med andra sexuell läggning, eller människor som de inte kan förstå. Och det kanske från början då har varit så här, de blev så eller utvecklade den för att inte få sjukdomar eller något sånt där, för att det var liksom, om man var livrädd för att röra vid främmande saker, så kanske man inte blev lika sjuk. Och det är därför de fortfarande lever i evolutionen.
Ja, alltså det har väl varit jätte, det har varit jätteevolutionärt viktigt ändå, det där med äckel. Att man liksom, ja, är för, lite försiktig bara, helt enkelt.
Ja, just det.
Och inte stoppa vad som helst i munnen, och jag vet inte. Är rädd för saker.
Ja, just det, precis. Men man skulle också kunna tänka sig att det måste finnas en balans mellan att kunna typ samarbeta och interagera och fungera, bla bla bla, måste ju vara evolutionärt jättebra också, såklart. Eller liksom så här.
Ja, men, ja, precis. Men det är väl att båda sakerna kanske har varit nödvändiga liksom, för att skapa så här fungerande grupper utan människor som klarar av att överleva. Att man varken är för liksom inåtvänd eller utåtvänd på något sätt.
Men jag undrar om den här WASP-gruppen i USA kan vara en sån evolutionär rest som har haft extra mycket av det här äckelgrejen. I alla fall, men Trump, alltså jag bara tyckte det var intressant att tänka att så här, om man tänker på så här, det är en grundläggande drivkraft som är hans, alltså om man kan ha typ vilken grundläggande drivkraft man kan ha för liksom sitt engagemang, om det är så här jag är heligt förbannad, eller typ jag älskar världen, eller man kan tänka sig olika så här, inte på, eller jag är rädd för olika saker typ som får en att handla politiskt, och att jag tänker att Trumps sådana där grundläggande, hans eld består i att han känner sig så här äcklad av samhället typ. Ja, men jag tänkte att vi vet nog att Trump blir då äcklad av toalettbesök, folk som äter äckligt och folk som ammar. Men jag tänkte att vi bara skulle kolla lite så vad han tycker om andra saker. Reportrar till exempel, vad tycker han om dem?
Disgusting reporters, horrible people.
Ja, och vindkraftverk, vad tycker han om dem?
Disgusting windmills.
Och Rosie O'Donnell, vad tycker han om henne?
Well, Rosie O'Donnell's disgusting. I mean, both inside and out.
Och designen på byggnaden Freedom Tower. Vad säger han om den?
And it's a disgusting design.
Disgusting design.
Men det konstigaste jag tycker liksom vindkraftverk är disgusting. Är det för att det kan vara så här rester av måsar på dem? Eller?
Det är hans vanliga ord, typ, att han säger så här, that's disgusting. Det finns ju jätteroliga hopklipp faktiskt, om allt han tycker är äckligt. Det är så många saker.
Okej. Ja, det finns sådana YouTube.
Ja, precis. Och det är också så här, men liksom, det kunde ta med, men hur ofta han twittrar att saker är disgusting, det är också supervanligt. Han tycker att allt, alltså typ så här, Han twittrar alltid om så här, det var någon som hade varit med på TV, en man som hade så stiva bröstvårtor som man kunde se genom hans tenniströja när han var med, och då var han så här, hur jävla disgusting det var. Sen bara, Bette Midler is disgusting, alla är disgusting. Det var lite lättare att bara förstå honom, tycker jag, att han är liksom inte arg på så här mexikanska immigranter och muslimer och kvinnor, utan han blir bara äcklad av dem och på det bygger han sin politik. Ja. Han skulle kunna ha som slogan bara och alla bara high five för den. Eller inte high five. Nej, men jag tänkte på det. När man pratar om unga arga män, ska man borde prata om unga äcklade män.
Men, för det...
men jag tror att väljarna skulle kunna vara att de är arga. Men han tror jag inte är särskilt arg. Jag tror han bara tycker att det är, alltså folk att det är äckligt liksom. Att det är äckligt med mexikaner typ.
Ja, men det är en tes som drivs i den där Jonathan Haidt-boken, att vänstern, eller the liberals som de kallar dem i USA då, att de alltid har ett underläge i debatten, för att de har, deras moraliska sinnelag är mer så här bara begränsat till att man skada eller inte skada, och typ jämlikhet kanske. Men att då att konservativa har också de grejerna som vänstern har, men de har också så här andra typer av moraliska sinnelag, eller man ska uttrycka det, att, som har att göra det här med det här heligt och rent oheligt, rent och orent, heligt och liksom häda. Och, så att då när liksom vänsterpolitiker talar till folket, så ja, de förstår, ja, de har liksom ett underläge på det så vis. Att högern talar till människors hela moraliska känsla, hela spektrat, men vänstern talar bara till delar utav det. Och det är det som gör att vänstern alltid har någon slags underläge.
Men det är som att man ska diskutera dofter med en hund. Och den har så mycket större palett.
Hundar har en större moralisk palett än vad socialister har. Det är det som är. Det här är kontentan av det här. Tack så mycket, det var allt för den här veckan. Vi säger tack till Aftonbladet Kultur och till våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Och vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Okej, hej då.
Ha det bra. Hej. Trevlig helg.